Jag är så jävla nervös varje gång.
Är du?
Ja, men det är varje gång det är min tur att spela in så blir jag jävligt nervös. För den säger liksom ingenting när du startar inspelningen. Det är bara en liten grej längst ner i hörnet. Där det står minimalt recording on och sen recording file size. Så tickar den upp hur stor filen är.
Ska vi köra det?
Yes. Ja.
Sassa, brassa, mandelmassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, filmar Niklas och Emilio. Hej Emilio och Niklas.
Hej Tommy.
Hej hej.
Välkommen till avsnitt 60 är vi på, va?
Ja, det tror jag.
Lite jubileumsavsnitt, pensioneras avsnitt kanske.
Kanske dags nu.
Nu blir vi bara griniga jävla gubbar.
Ja. Walter Matthew och...
65 så brukar man pensionera sig. Så vi kör 5 avsnitt till.
Jag tänker bara att det har gått så jävla bra för så vi förtidspensionerar oss.
Jaha, är det? Vet du något som inte jag vet?
Nej, inte alls.
Jag tycker ändå det är kul att vi har hållit på i typ 2 år någonting och vi har precis kommit över gränsen för 1 avsnitt i veckan. Siffran.
Om vi har hållit på i 2 år, det betyder att i snitt så har vi släppt 30 avsnitt om året. Inte det lite snålt?
Jo, men jag menar det är lite såhär.
Vi har tagit en semester på 20 veckor.
Välbehövd semester för att vila upp stämbanden.
Hybrisen. Hur har glad påsk på er? Hur har påsken varit förresten?
Ja, den har varit händelselös. Som en påsk ska vara. Jag har aldrig varit med om en händelserik påsk.
Eller man ska väl, påsk. Man ska väl mest ta det lugnt och vila ut sig på påsken.
Det är väl det som är grejen.
Ja. Och godis. Min påsk var en besvikelse. Inledningsvis. Jag hade sett fram emot en så här lång och skön tv-spelshelg. Vilket de planerna grusades när mitt PlayStation 3 gick sönder i onsdags, eller om det var i torsdags.
Det är den omtalande Yellow Ring of Death du har fått där.
Ja, men precis. En Xbox står det väl Red Ring of Death, tror jag.
Ja, precis.
Och det här är då PlayStation 3s motsvarighet.
Jag har dock fått det på min Xbox också nu. För några veckor sedan gick den sönder.
Singulariteten. Det är kanske konsolerna som pensionerar sig där.
Det kanske är det. Vi kanske bara så var rädda att maskinerna ska resa sig upp och ta över. Men allt de kanske gör är bara så långsamt kollapsa på sig själva. Och så dör vi av det. Liksom. Att vi är så beroende på dem så bara försvinner de.
Apropå singularitet så är jag så sjukt nära på att köpa en sån här liten robot dammsugare som åker runt i lägenheten. Det är väl så när du kan komma liksom.
Ja, i nuläget känns det som det. Och då det fungerar att man programmerar in ett rörelsemönster på dem eller hittar dem själva.
Hur de jag tror att den går runt och scannar runt lägenheten av sig själv. Så efter ett tag så förstår den alla hörn och ytor. Sen på natten så suger den av det.
Jag skulle säga, har inte du någon som gör det hemma? Liten och går runt och försöker... skanna av situationen och på natten så smäller det.
Ja. Hur har din påsk varit i media då? Förutom att du verkar... Jag vet inte.
Dryg. Ja.
Töm av dig.
Nej, men som sagt, den har varit rätt händelselös. Jag har beställt en ny Xbox. Jag sitter och väntar på den. Och kan klaga lite då på Dustin när vi ändå sitter här i ett öppet forum. Jag kollar på deras hemsida och så står det, när jag går in och kollar och försöker hitta frakttiden, hur lång tid det tar, då står det ju leveranstid 1 till 2 dagar. Men när man kollar på reglerna för frakt, så står det leveranstid 1 till 2 dagar betyder att de kan skicka den inom 1 till 2 dagar. Och det är ju fan inte leveranstid. Då borde de ändra det till leveranstid liksom 3 till 4 dagar eller skickas inom 1 till 2 dagar.
Det är ju fel forum det här, Emilio.
Ja, men jag bara säger, nu har jag en publik och då tänker jag säga Dustin, skärper, jag vet att ni lyssnar. Herr Dustin, jag vet att du lyssnar, så tänk på det till nästa gång.
Där försvann vår sponsormöjlighet med Dustin. Där, med min påsk, jag gjorde precis det Niklas planerade att göra.
Ingen som frågat om mig.
Men jag tar fram mig i alla fall. Du ska se hur jag är på barnkalas.
Ew.
Ja.
Ew. Deliver us from evil.
Ja. Tack för AB förresten. Nu kommer jag inte på vad jag skulle säga. Det här flowet.
Spelhelg.
Hur som helst, min påsk har jag i alla fall varit att jag har spelat lite tv-spel, men jag har satsat på tv-serietittandet. Jag har ju lyckats konvertera, eller mitt Netflix till mitt PlayStation, har lyckats få in det amerikanska Netflix-utbudet, vilket är, det känns nästan som man har blivit lurad av det svenska Netflix-utbudet. Det är en superstor skillnad. För det första har du ju typ alla 15 säsonger av South Park som ligger där och jäser, vilket är perfekt för mig. Hur som helst så tog jag på mig uppgiften att titta på American Horror Story, om ni känner till det.
Mm, jag har inte sett den, men ja.
Jag klämde det på 2 dagar.
Hur många avsnitt är det? Hur många säsonger?
Det är 12 avsnitt.
Okej, okay, jag tror det var mer.
Ja, men de ligger väl på andra säsonger. Vad som verkar vara så skönt med den här serien är att varje säsong är relativt fristående. Eller den är fristående, så säsong 2 ska ju handla om något helt annat. Det ska ju vara på ett psyksjukhus eller något liknande. Mentalsjukhus heter det väl.
Asylum,
precis. Och bara säsong 1 då handlar om det, sånt här klassiskt spökhus där händer massor med saker. Riktigt jävla bra tv-serie måste jag säga faktiskt. Om man gillar skräck och nästan såna här skräckklyschor också dyker upp en hel del. Men även en hel del jävla massor med oväntade twistar faktiskt.
Men det är lite mer så här gammaldags skräck?
Ja, fast ändå inte. Jag tyckte det är det som är så skickligt. De har nog blandat det där väldigt bra faktiskt. Gammaldags skräck och slags ny skräck med så lite twist och sånt. För det handlar om den här familjen som flyttar in i det här huset som är hemsökt. Då undrar man liksom så här, varför kan de fan inte bara flytta ut därifrån efter första avsnittet där de spökar? Men jag tycker de löser det faktiskt på ett schysst sätt faktiskt. Varför de inte kan flytta ut därifrån. Det är väldigt snyggt gjort tycker jag. Samtidigt att nästan varje avsnitt börjar med, om ni har sett Six Feet Under.
Mm.
Så börjar ju varje avsnitt med att man får följa någon som, en person som dör. Och sen handlar ju det avsnittet lite kring den personen. I American Horror Story så börjar nästan varje avsnitt, 90% av alla avsnitt, börjar med liksom så här att man får en återblick av en familj eller ett par eller några andra som har bott i det där huset från det början av 1900-talet och framåt. Så det kan stå så här 1978 och så får man se någonting som händer där då. Och jag tycker de knyter ihop alla de här historierna mer och mer desto längre in man kommer. Börja lite småsint som alla andra tv-serier brukar göra, men Sen tar det fan an de sista 9 avsnitten. Alltså, så att man som på nålar.
Alltså jag vill ju jättegärna se det här. Men jag tror faktiskt inte att jag vågar se det. Jag tror att det här är för... Mina nerver kommer inte att hålla för det här.
Alltså, du är ju notoriskt lätt skrämd.
Ja. Och får mardrömmar också.
Min flickvän hatar ju såna här skräckfilmer och spökfilmer och sånt. Men det som är så bra med American Horror Story är att det inte är några cheap scares. Det är det hon hatar, att man så hoppar till och rycker till istället. Utan det är väl mer, det är mer stämningen skulle jag vilja säga.
Så där obehag.
Ja, precis. Att det är, smockan hänger i luften.
Alltså, fan vad vi överanvänder det där.
Ja, men det är värt.
Ja, det är ett bra uttryck.
Ja, sen köpte jag en pistol också. Jag har fått för mig.
Slänger in så slentrianigt.
Ja, men jag
resten så har jag köpt ett vapen.
Det är sexigt att ha pistol i huset. Så nu har jag en liten pistol faktiskt som jag har i nattdukslådan. Jag vet inte, det är som en accessoar bara.
Ja, men alltså, du säger det allt för lugnt. Alltså, människor som tar det så där lugnt ska ju inte ha vapen.
Nej, jag vet inte. Jag skyddar min familj.
Skyddar din robotdammsugare nu i alla fall.
Get off my property.
Grannen kommer över och frågar efter lite socker. Right back the way you came.
Kalla folk för att säga porch monkeys och sånt.
Rätten man får när man har köpt vapen är att vara rasist.
Liksom. Ja, det är obskyrt liv jag lever i just nu faktiskt. Mm, jag fick en liten kort recension faktiskt. Jag tycker verkligen du ska kolla in den här serien, Niklas. Emilio, not so much.
Ja, okej, okay. Inte värde.
du såg ju allting jag rekommenderade, så jag vågar inte rekommendera någonting. Ah. Det blir nog omvänd psykologi jag ska köra på dig. Se den.
Okay.
Den är svindålig.
Ah.
Ja. Vi har fått lite brev angående förra avsnittet.
Åh, så mysigt.
Just
jag, gjorde, jag gjorde någon slags rant där. Liksom verkligen hatade nästan på japansk film. Jag tog i lite för mycket kan jag erkänna nu i efterhand kanske.
Du hyllade väl kinesisk och koreansk film och dömde ut den japanska i samma veva kan man säga.
Ja, det var samma veva som jag hade sett Rent a Cat. Och ja. Då fick jag nog nästan känna. ska vi, Niklas, du kan ju läsa upp lite det vi har fått.
Ja, lite. Det har varit både ris och ros kan jag säga. Du har, några håller med dig och
var,
några...
Var du rasistisk nu om japansk film? Jag har fått ris.
Du får vara tyst, Emilio. Ska jag läsa. Bland annat Jonathan Hedsen säger att håller mycket med angående ett prat om japansk film. Och sen så slänger han in en liten diss här mot japanska spel också. Det som är tv-spel, de kör på ett koncept som funkar i Japan men inte här.
Ja, det är det här kawaii-gulliga liksom. Brukar oftast finnas i de här... vilka, Star Ocean-spelen vet jag att jag har varit helt knäpp på. Alltså. Kunde jag knappt spela klart.
Ja, det blir för mycket.
Liksom. Ja, det är för mycket gulligt när de kallar varandra storebror hela tiden. Ja. Final Fantasy tycker jag är rätt duktiga på det där.
De hamnar rätt, på rätt sida, balanserar på rätt sida gränsen. I alla fall de tidigare spelen. Sen har vi vår nemesis, Erik Seberg. Som har... han har ju...
Jag vet inte hur han... Seberg, eller vad?
Ja.
Seberg.
Seberg. Han har ju fått mitt nummer, för han har ju smsat, skickat en massa konstiga meddelanden här om det här japanska och kommer med en massa rekommendationer. Och passa på att säga att han inte tycker att den japanska filmvågen är död, eller vad man säger. Han tar upp bland annat den här skräck J-horror trenden som var het för några år sedan. Och även
det vill just det, var het för några år sedan.
Ja, och sen så Miyazakis film med Studio Ghibli, som också jag kan tycka var några år sedan, sen den kändes väldigt relevant.
Den är jätteavdomnad nu.
Ja, det senaste bra jag såg var väl Spirited Away, tror jag.
Som jag tycker är rätt överskattad faktiskt.
Ja, jag tycker väl det är en av deras bättre som jag har sett.
Ja, jag tycker mycket om den också.
Ja,
se om den där.
Ja, nästa avsnitt.
Och sen har vi fått från vår ständiga lyssnare Carl Sandell, har skickat ett långt fint mejl här där han tar upp vad han tycker. Han tycker också, precis som Erik Sjöberg, att vi är lite för hårda mot den japanska filmscenen. Han tar förvisso upp Rent a Cat och tycker att den är en bra film. Och det, där skiljer vi oss lite då.
Men han pratar ju också om det här som Sjöberg nämnde där med J-horror-grejen. Och dra lite exempel som vad hade han? Han hade The Grudge, One Missed Call och Ringu. Jag har faktiskt bara sett Ringu av dem. Och där måste jag säga att jag tycker du har fel, Kalle. För att det vi pratade om var ju, igen, smockan hänger i luften grejen. Och att det saknas från japanska filmer. Det ringer ju ett praktexempel på det. Den är jätteläskig i efterhand. Du tappar ju lusten att se VHS-filmer efter att ha sett det, men själva filmen är ju jävligt långsam, jävligt tråkig och ingen payoff.
Jag
började se DVD-filmer istället för VHS.
jag måste nog vara lite tvärtom där, känner jag, Emilio, på Ringo. Jag tyckte den var väldigt bra när jag såg den och att den hade en stämning som jag inte hade sett förut när det kom till skräckfilmsgenren, vilket gjorde att den var ännu mer intressant när jag såg den.
Jag tycker
den
också att den är jättebra, men payoffen är jävligt vek.
Jag håller med om att det är bättre payoff i remaken, tycker jag. Men den originalet är läskigast. Sen måste jag nämna Dark Waters, som jag tycker är den bästa J-horror-filmen och den otäckaste.
Oj, jag fick en utskällning häromdagen av någon. Fan, vad det är. Det kan vara min flickvän, det får jag ju hela tiden förstås. Men... för jag äger en kopia på... Är det thailändsk eller taiwanesisk, jag kommer inte ihåg, men det är The Eye.
Ja, just det, den, ja.
Tycker det är helt, det är inte japansk förstås skräckfilm, men vi bara kommer till skräckfilmsgenren. Den är inspirerad av J-horror-genren, så du bara sjunger om det, men jag tycker att den har ju en av de läskigaste scenerna jag har sett faktiskt i hela mitt liv. Om du vet vilken jag pratar om, Niklas.
Är det hiss-scenen?
Nej, den är ju förstås helt otäck, men jag tänker...
Nej, men jag tror hon sitter inne och... I ett klassrum, är det inte så?
Ja, och så är det någon som skriker.
Ja, den...
Då ramlar jag av stolen hela tiden.
Ja, jag med.
Jag vet inte varför jag alltid sitter på en stol när jag ser en film.
Så mitt i vardagsrummet på en stol.
Obekvämt.
Varje gång jag ser The Eyes måste jag sätta mig på en stol. Så verkligen får det bildligt också. Ja, men jag vet inte, jag tycker de har en poäng faktiskt. I alla fall Kalle, det han säger. Att, särskilt, jag sitter ju hyllar kinesisk film, så, men... vad var den skrev? Att, hur ofta har, när var det senaste Wong Kar-wai kom ut med den senaste film? Det var typ 6 år sedan. Och där. Och jag håller väl med. De kinesiska filmerna är kanske lite sällsynta. Men när de väl kommer. God damn alltså. Sen kan jag inte hålla med heller på att Zhang Yimou har inte gjort något mästerverk på ett bra tag. Det är, fan, han släpper ju en femma varje gång han släpper en film. Alltså.
Well,
tyckte du om hans senaste film Flowers of War, Niklas?
Jo, den var bra, men det var ju ingen femma kanske. Men...
Nej, det är inte för mig heller, men den är där.
Den är där och
nosar. Ingen femma, men den är där.
Den är väldigt nära. Det skulle inte få honom om jag ser om den så säger jag så här, det är en femma.
Sen vill jag bara, han skriver jättelångt här. Han skriver också, det finns väl för övrigt en risk att den koreanska vågen tappar fart när alla mästarna förstör sina karriärer med engelskspråkiga filmer. Mm. Och så kan det ju vara förstås, men än så länge verkar det ju gå rätt bra. Så är vi har jag tänkte på John Ho Bong som ska göra Snowpiercer som ju verkar väldigt cool. Den har ju för sig inte haft premiären så vi vet inte. Men jag tycker den känns väldigt lovande.
Ja, Stoker som Park Chan-wook har gjort.
Exakt.
Vart ju väldigt omtyckt vad jag hört.
Ja, hyllad. Mm. Vi har inte sett den ännu men vi så där verkar det ju ha gått bra i alla fall.
Och sen har vi nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Kim Ju-won, han som gjort Tale of Two Sisters och sånt. Han gjorde den här Schwarzenegger-rullen med Johnny Knoxville, The Last Stand.
Ja, just det.
Men är inte det Kalle menar att han är rädd för att de ska gå, alltså de ska bli någon så här Ang Lee-figur som går över till att bara göra ta Hollywood-filmer nu?
Men Ang Lee, han har väl bara gjort Hollywood-filmer nästan. Alltså, han är ju taiwanes väl för det första. Men han... jag kan bara komma på Crouching Tiger. Sen har jag släppt något annat också. Men vad fan.
Jag menar att de ska liksom gå över till att bli Hollywood-regissörer och liksom släppa den här traditionella koreanska.
Jo, fast Ang Lee har ju gjort sig en väldigt imponerande karriär får man säga, sen han gick över till Hollywood. Så om de blir Ang Lee-figurer så ser jag det inte som en förlust. Det kommer säkert nya koreanska talanger sen som fyller på liksom, i takt med att regissörerna flyttar utomlands. Så jag tror inte att det är någon fara.
Så kan man se det också. Men jag skulle nog inte vilja se Kim Ki-duk göra en västländsk film. Jag kan inte se det.
Och vem var han då?
Järntrean och...
Ja, just det.
Ja, hur som helst så tackar vi jättemycket för era skarpa åsikter. Det är ju såklart lyssnarna... Vi sitter ju här på podcast nästan känns som. Lyssnarna har ju... allt är rätt känns så. De sitter ju på facit allihopa. Så fortsätt mejla in oss med era åsikter. Det är väldigt uppskattat faktiskt.
Verkligen.
På tnepod@gmail.com eller så kan ni logga in på vår Facebook på Tommy Filmar Niklas och Emilio och skriva någonting i kommentarsfältet. Thank you. Ja, då hoppar vi in på veckans recensioner då, som ser lite annorlunda ut den här veckan. Eller hur? Vem ska jag ta? Niklas!
Va? vi bad ju er lyssnare att rösta fram vilka filmer vi skulle prata om i det här avsnittet. Ni fick 6 stycken att välja på. Och när ni hade sagt ert så var det 2 stycken filmer som var ganska överlägsna. Och det var ju då David Lynchs Blue Velvet och Planet of the Apes, originalet.
Precis. Och Blue Velvet hade ju jag valt av anledningen att... för det första är jag ju David Lynch-fan, men för det andra så har jag inte sett Blue Velvet på... Jag tror inte jag har sett på 10 år eller någonting sådär. Så det var extremt länge sedan.
Mm.
Så det var ju bara skönt att sätta sig ner och se om den igen. Och se om den verkligen höll.
Precis, och, du har ju till och med en tavla på väggen med Dennis Hoppers karaktär Frank Booth. Så det vore ju lite hyckleri att inte... om det inte hade varit en film som höll liksom.
Jag har ju fortfarande mardrömmar från den karaktären. Jag vet varför. Han har ju fastnat på näthinnan rejält.
Han är ju vidrig.
Ja, vi kan gå in lite mer på honom sen. Och sen var det såklart Apernas planet, alltså originalfilmen från 68 kanske.
Ja, 68. Mm. Som jag valde för att jag såg den och remaken för inte alls länge sedan och tyckte att det här är fan värt att prata om, för det är en bra film.
Jag valde filmen Hitchcock som fick 0 röster.
Ja.
Men jag kommer igen nästa gång.
Ja. Ja. Ja, men Apernas planet var också sjukt länge sedan jag såg. Jag såg den... sånt där kanske vi ska prata sen när vi kommer in på Apernas planet istället.
Ja, vi tar det då.
Ja, ska vi börja med Blue Velvet då?
Mm, låt mig börja.
Tack. Som sagt, den är ju regisserad av David Lynch. Det är väl inte hans hans första riktiga spelfilm, om man får säga det. Han gjorde väl Eraserhead gjorde han väl innan. Eller fan, kanske han gjorde också. Och Dune gjorde han ju också innan. Helvete, jag tar tillbaka
det är en av David Lynch film. Ja.
Men det känns som Blue Velvet var väl den första filmen som verkligen definierar Lynch. I Dune så var det ju ett produktionsbolag som stod bakom och styrde allting. Och Elefantmannen är mindre än det är baserat på en verklig händelse faktiskt. Och det är ju mer en dramafilm än det här surrealistiska tonen.
Lynchiga.
Ja, precis. Så nu fick han vara hemma. Sen var det väl här han också upptäckte vad fan heter han? Kyle
McLachlan.
Scotland.
Som han senare castade för Twin Peaks som Dale Cooper. Och hans förra fru också, Isabella Rossellini, fick ju spela huvudrollen här.
Mm.
Stämmer bra det.
Hans favoritälskning Laura Dern, som var med kanske 3-4 av hans filmer, gjorde sin debut här också.
Sjukt ung.
Ja, hon ser ju likadan ut som i Jurassic Park.
Ja.
Varför tänker man hela tiden på Jurassic Park när man ser henne?
Men det är ju, hon är ju Jurassic Park.
Det är ju första filmen jag såg henne i, så det är väl därför jag återkommer till den.
Mm. Det här är ju Emilius också, vad är det, David Lynch oskuld. Du har sett Twin Peaks, men du har inte sett några
filmer. Alltså, i filmsammanhang så är det första David Lynch-filmen jag ser. Som sagt, Twin Peaks älskar jag, tycker är jättebra. Så jag var rätt spänd på att se hur han håller sig till långfilmsmediet.
Ja, jag och Niklas har ju sjungit hans sång rätt rejält faktiskt.
David Lynch. David Lynch.
Ja, vi hyllas på.
Så otroligt många axelryckningar från dig när det kommer till min humor. Jag vet inte vad jag gör för fel.
Mig?
Du försöker bara svepa över mig.
Ja, men det märks att det är olika generationer. Det märks att du är yngre. Men det är helt
okej. Jag vet, okay, ja.
Det är lyssnare som är jämngamla med dig, Emilia, som sitter och tar sig på knät nu och skrattar. Ja, vad handlar Blue Velvet om, Emilio?
Blue Velvet är historien om Jeffrey, spelad av Kyle MacLachlan, som kommer tillbaka till sin hemstad efter att hans pappa fått en hjärtinfarkt i nacken och faller ihop i trädgården. Han står och håller sig på nacken när han får hjärtinfarkt. Jag vet inte varför. Det ser ut som att han blir så skjuten i nacken med en sån här blåsrör med sån här pil och en amazonstam som gömmer sig i trädgården. Han kommer i alla fall tillbaka till den här jätteidylliska amerikanska småstaden med såna vita små staket runt husen.
Tulpaner i trädgården.
Precis. Och mycket passande påskliljer också, kan jag tillägga. Men den här idyllen spräcks då rätt snabbt när han hittar ett avhugget öra i ett snår någonstans. Och lämnar det till sin poliskompis för att se vad de kan göra med det. Och får höra att det finns en gangsterliga som härjar i stan. Han blir då självklart jätteintresserad av det här och bestämmer sig för att han ska försöka lösa fallet. Och slungas in i någon så här... jag får direkt Silent Hill känslor faktiskt. Med den här idylliska stan som på dagen är jättefin och jättemysig. Och sen på natten, när mörkret kommer, som är Silent Hill, så hamnar han i någon sån här... SNM driven värld av elakhet och sex. Låter det som en bra?
Absolut. Jättebra beskrivning.
Ja. Det som är värt att säga är att den stora antagonisten här spelas ju av Dennis Hopper. Jag har en liten rolig kuriosa om honom. Om jag får dra den lite snabbt.
Låt höra.
Att när David Lynch höll på att kasta runt människor som skulle spela Frank då, som man kan säga som är helt... Han är ju sjukt graviskt psykiskt störd.
Ja, extremt obehaglig.
Ja, precis. Och varje gång han får någon slags anfall så måste han ta fram sin syrgasmask och liksom andas in det, som så hyperventilera i den nästan. Då får David Lynch ett samtal av Dennis Hopper, där Dennis Hopper säger i stil med så här: David, I really have to get this part. This is me. I am Frank. Och så svarar David Lynch: well, Dennis, I don't want to meet Frank in real life. Och så lägger han bara på.
Underbart.
Ja, underbart. David Lynch var så rädd att... jag tror han såg det framför sig att fan, den sopper i fan Frank. Och jag vill inte träffa honom.
Han gör ju väl sin livsroll, kan man väl nästan konstatera. Dennis Hopper. Han har ju aldrig varit mer intensiv och gjort ett större avtryck än vad han gör i Blue Velvet. Han stjäl ju showen, kan man säga, när han dyker upp ungefär kanske en tredjedel in i filmen.
Jag har ju alltid kopplat honom till Easy Rider. Ja. Men den här Frank Booth är ju fan, den har tagit över.
Den har tagit över.
Sen igår när jag såg filmen. Jag har aldrig tänkt på Easy Rider sen jag såg den här filmen. Ja.
Men ja. Den är ju så lynchig det kan bli. Alltså, för det första är ju Angelos, den här jazzmusiken som ligger i bakgrunden, existerar ju där hela tiden, den här mystiska musiken. Samtidigt de här draperierna, röda draperier som man brukar ha, eller ridåer, vad man ska kalla
både och. Fan, alltså okej, okay. Så jag har aldrig sett en lynchfilm förut, jag har ju bara, som sagt, bara sett Twin Peaks. Och så sätter jag igång den här, och så det första när... creditsarna liksom rullar upp på skärmen och titeln, och så är det de här jävla draperierna som står och svajar i bakgrunden, och jag tänker, för fan Lynch. Åh, till eller?
Alltså grejen är, det finns ju mycket i Blue Velvet som sen känns som det här var liksom inkörsporten på något sätt till Twin Peaks.
Ja, men eller hur, verkligen.
Det är så mycket som påminner, vi har ju draperierna som sagt, vi har när de sitter här på den här dinern och pratar till den här lite softa jazzmusiken. Så mycket industrier, sågverk, och du kör lastbilar med såna här timmer på. Så
den man får idylliska stan som gömmer någonting djupare.
Ja, verkligen. Alltså man får, det är ju ett tema som han gillar uppenbarligen, David Lynch. Och sen också den här, det är ju lite film noir hyllning i det här, att mysteriet som nystas upp då. Och ja, men också väldigt mycket, det är väldigt mycket en kärleksfilm också mellan då Laura Dern och Kyle MacLachlans karaktärer.
Ja, jag tänkte på det också nu när jag såg om den. Alltså det som gör den här filmen så jävla cool är att det känns som att han blandar in alla de här filmgenrerna, alltså de vanligaste som fanns under 70- och 80-talet, som han är superinfluerad av. Alltså amerikansk high school film, film noir, thrillers, ja, men mystik och allt, Orson Welles-filmer och sånt där. Jag tänker att det är mycket så här, de här jaktscenerna som oftast brukar vara i filmnarsidan, att det är sådana här gångar och sånt där, så här hårda skuggor istället. Här är någon slags här trappuppgångar, har de ju sådana där de springer i. Så man märker att han har, liksom, han har skapat många influenser sen han gjort en, liksom en twist på det hela tiden.
Men det känns ju nästan som att det är två filmer i alla fall. I, alltså det är ju liksom två parallella historier, nej inte historier, men två parallella världar nästan, som jag pratade om där med det mörka och på natten och det ljusa på dagen. Och det är ju nästan två, du nämnde ju kärlekshistorien mellan honom och Laura Dern, eller Sandy som hon heter i filmen. Men då tycker jag ju nästan det är mer intressant mellan den motsatta historien mellan Kyle och Isabella Rossellinis karaktär Dorothy. Alltså, den tycker jag är mycket mer intressantare. Och jag tycker just att det här är, som nästan två filmer, lite förstör. Alltså jag skiter fullständigt i de här dagsscenerna. De är jättetråkiga och klischiga. Och det är mycket mer, jag skulle, det var mycket mer intressant om de bara hade stannat i den här nattvärlden.
Du bara har mörker.
Då ja, men du ju... den är jättetung i mörkret. Och sen går den upp i någon sån här latti-ratti-da på dagen. Liksom. Det, jag vet inte.
Men du måste ju ha kontrasterna på något sätt. Annars så förlorar ju det tunga sitt... sin liksom punch.
Ja, men jag förstår vad du menar. Men...
jag förstår att man inte gillar att dagsscenerna kanske inte är lika intressanta. Men som jag ser, jag tycker allt hänger ihop. Även om det du har ju verkligen rätt i att det är två parallella världar. Men jag tycker att det är just det här liksom, samspelet mellan dem som gör filmen väldigt, väldigt bra ändå. Och att det funkar, att det håller ihop.
Ja...
och särskilt hur liksom så här Jeffrey nästan förvandlas på natten. För när det är på dag och sånt, då är han ju superkär i Laura Dern och håller på och stöter på henne och allting, plockar upp henne från skolan. Men så fort mörkret kommer så dras han tillbaks liksom, till mörkret. Och
ja,
det här mystiska hemska med Isabella och hennes relation med Dennis Hopper.
Jag tycker att det är mångbottnat. Alltså det är, på ytan så...
men jag menar,
inledningsvis så ser det ju bara ut som en sån kärleksfilm med ett litet mysterium. Men det finns ju mer lager där under.
Men det behöver inte vara så jävla glattigt på dagsscenen. Alltså det kan ju bara mer vanligt. Alltså det känns så krystat på något sätt. Det känns som sån här att han verkligen försöker mjölka ur den här idylliska känslan så mycket han kan. Och det blir liksom fel tycker jag. Alltså det hade kunnat varit glatt och öppet och han hade kunnat haft en relation med Laura Dern. Men det behöver inte vara så jävla sitcomigt på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Sitcomet.
Ja, men det känns liksom som att alla är så superglada. Det känns lite som så här, vad heter den här serien? Happy Days.
Okej. Okay. Utveckla, eller vadå, som exempel?
Ja, men att de liksom så här, att han sitter och käkar frukost med sin moster som är lite så här quirky och så här.
Fast det är väl det som signerar Lynch liksom, att de har de här liksom så här sjuka karaktärerna som pratar i gåtor och sånt där. Alltså återigen,
jag kanske bara inte gillar Lynch.
Ja, men om vi tar Twin Peaks är det nästan samma sak också där. Du har ju liksom The Log Lady som bara springer runt och säger massor med sjuka saker. Liksom så här, the owls are watching.
Där är det ju draget nästan mer, alltså det, eller inte nästan, det är ju draget till en ännu större extrem. Mm. Och Twin Peaks älskar jag verkligen. Jag tycker den är skitbra. Så att jag vet inte, jag kanske behöver mer weirdness.
Okej.
Jag kanske behöver laglady liksom.
Ja. Men, ja, om vi ska fortsätta fördjupa oss lite på Frank då. Det är väl den mest intressantaste karaktären i den här filmen. Vad är det som gör han så bra eller dålig, Niklas?
Nej, men han, det är ju typ han som liksom öppnar upp den här världen, den här mörka och vridna världen. Och han är ju verkligen genomond. Men man märker att han är liksom sjuk också. Han har en liten känslig sida, men han kan ju explodera och bli jättearg.
Labil.
Väldigt labil så här. Han kan vara liksom så här, tro att han är någon, när han plockar fram den här lilla vad säger man? Inte en heliummask. Nej, en så här, syrgasmask på något sätt som man gör när han ska få sina kickar. Och sen så tror man att han kanske är snäll ändå, så bara smäller han till någon så här, dysch, väldigt oförutsägbar och farlig.
Men jag fattar liksom inte, vad är det som driver den karaktären? Vad är hans mål? Vad vill han?
Han är ju ond, helt enkelt.
det är ju djävulen ju. Det är ju Satan själv de leker med.
Han styr den här staden.
Jo, men varför? Alltså är han bara galen? Han vill bara ha liksom så här, vad säger man, instant gratification. Han vill bara
Alltså, det finns ju mycket sådana här... Jag har läst lite på internet och sånt här. Folk som så här analyserar och tolkar den här filmen. Alltså, man kan ju sitta och gräva hur djupt som helst. Att liksom allt det här är bara en dröm som den här farsan drömmer. Som han ligger i koma nu och han slåss mot sina inre demoner och sånt där. Alltså, förstår vad jag menar? Jag tror inte... Mm. Lynch är ju inte så lätt att det bara är en liten smågangster, en liten småstad som är lite knasig liksom. Utan det är såklart att det finns något galet i David Lynch hjärna som han har skrivit den här karaktären, men som vi kanske inte kan lista fram, men det tycker inte jag är så jätteviktigt, för man, jag vet inte, för man är ändå så jävla rädd för den här karaktären hur som helst.
Alltså jag tror
skiter
bara...
liksom vad han har för liksom så här hämningar eller liksom vad han är ute efter, vad han har för mål med livet eller någonting sånt där. Frank är jävligt labil och det räcker för mig att inte krypa mer in på hans skit.
Jag tror bara David Lynch sitter och trollar. Alltså han har ingen plan på någonting. Det känns som han slänger in så här konstiga saker. Och sen när man frågar varför, säger han, ja, det kan du sitta och klura på. Han har ingen koll.
Fast David Lynch har ju även gått ut med och sagt att han har ju en tanke varför han gör filmerna. Det finns ju en baktanke.
Men det är klart han säger efterhand.
Jo, men vänta. Han säger ju så. Och sen har han ju även sagt så här, men det är ju min tolkning av filmen. Om du går och ser min film så säger du så här, jag tolkar den så här, Frank för mig betyder det här och det här. Alltså någonting helt tvärt emot än vad David Lynch har sagt eller tycker. Då säger Lynch så här, men det är ju helt okej, mina filmer är till för att de ska liksom så här fritolkas. Så det finns ju ingen rätt eller fel hur man tolkar det. Och det känns rätt så skönt ändå om David Lynch skulle, än att David Lynch skulle gå ut och säga typ så här, ah, men det här handlar Blue Velvet om. Och bara skjuter ner allas liksom, tankar. Och, ah.
Troll.
Du blev provocerad av den här filmen, eller vadå?
Nej, provocerad av Lynch. Varje gång jag loggar in på vår Facebook-sida så vill jag bara slå honom.
Men ja. Emilio, är du sugen på att se mer av hans filmer?
Nej, alltså faktiskt inte. Alltså den här gjorde mig rätt mätt. Jag ser gärna om Twin Peaks, men nej. Jag är inte taggad på Lynch alltså.
Det finns en film som heter Mulholland Drive som är riktigt bra. Jag säger bara det.
Okej, okay, tycker du ja. Ja. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte se någon mer Lynch.
Vi hade ju femmer på den här, Niklas, innan vi såg om den här. Vi såg den tillsammans. Mm. Håller den fortfarande femman?
Den håller mycket väl, skulle jag säga. Jag tycker att det är en odiskutabel klassiker. En av hans tre bästa filmer, i alla fall.
Nej, jag instämmer och håller med. Jag tycker soundtracket är helt underbart. Jag tycker man ska... Det finns... lite Spotify-lister på internet man kan hitta låtarna som används i filmen också. Helt sjukt bra. Jag älskar Isabella Rollinis version på Blue Velvet också.
Mm.
Jag tror hon sjunger rätt dåligt faktiskt.
Ja, och nästa film som ni, kära lyssnare, hade röstat på att vi skulle prata monotont om är Apornas planet. Originalet från 68. Med Mr. Heston.
Yes. Moses. Mm. Är han Spartacus? Nej, han är Ben-Hur.
Ben-Hur.
Mm. Vem är Spartacus?
Din mamma. Nu kör vi vidare.
Ja. Jag har en liten trivia som kan länka ihop de här två filmerna, ifall ni vill.
Jaha.
Ja, vill du höra? Okej. Okay. Mm. Så Isabella Rossellini från, vad hette filmen vi pratade om? Blue Velvet. Blue. Hennes mamma är vem då, Tommy?
Ingrid Bergman.
Ja, som blev, hon pratade med sin dotter och sa att det största misstaget hon gjort är att tacka nej till den kvinnliga huvudrollen i Apornas planet faktiskt.
David Lynch träffade ju Isabella Rossellini på en restaurang för första gången innan han castade henne till Blue Velvet.
Han tog prata om det här.
Nej, vi har nog pratat privat kanske. Men då sa han att du är så vacker att du kunde vara dotter till Ingrid Bergman.
Nej, det har vi faktiskt dragit.
Vi fortsätter med Apornas planet.
Tommy börjar bli lite senil.
Jaha. Uh-huh.
Ja, det är 60:e avsnittet. Det är
en passionsålder.
Ja,
det är på sin plats. Apornas planet, som sagt. Jag känner att jag måste gå igenom de här olika filmerna och olika versionerna som har kommit, så man får en liten klar bild på hela det här universumet.
Jag har lånat alla av dig när jag var liten.
Just det.
Du hade dem på VHS, hela samlingen.
Precis, en fin box med de fem första filmerna. Planet of the Apes som kom 1968 kom ju i en slags reimagining av Tim Burton på 2000-talet tror jag. Som var en smärre katastrof. Efter Planet of the Apes 1968 så kom Beneath the Planet of the Apes där Carlton Heston är med där också. Sen tredje filmen heter Escape from the Planet of the Apes som är väl den mest komiska av alla filmerna när de här två hjälteaporna eller schimpanserna åker tillbaks i tiden till jorden då och ska försöka påverka det här universumet då. Inte jättebra film.
Det är jävligt slapstickigt.
Är det då de får barn eller har de med sig barn då? Man kanske slutar så.
Jag vet, de hamnar på zoo tror jag i alla fall.
Fan vad surt.
Väldigt surt. Efter den så kom Conquest for the Planet of the Apes. Som man väl på något sätt skulle kunna härleda till de här nya Rise of the Planet of the Apes. Vad heter han nu då?
James Franco and the Serpent.
James Franco, precis. Som nu har kommit och som nu kommer med en uppföljare. Sen kom det också Battle for the Planet of the Apes. Som också, det är liksom där man får se när aporna tar kontrollen. Och tar över planeten jorden. Blir det rörigt det här, känner ni?
Ja, det finns en tv-serie också.
Jag vet inte. Det är ganska mycket. Men om vi ska fokusera på Planet of the Apes då, från 1968 så handlar det om tre astronauter, fyra är de till och med, ledda av Charlton Heston då, som har åkt i framtiden. De har åkt iväg på en rymdresa från planeten jorden då, i syfte att hitta en annan värld att bygga upp. Ja, men bosätta sig på att bygga upp en ny en koloni där liksom på något sätt.
Man får rätt tidigt i filmen vet att det är väl slutet av 70-talet eller någonting sånt där.
Ja, och jorden har gått ner sig, får man intrycket av. Carlton Heston låter ganska bitter när han sitter och pratar om vad jorden har blivit.
Ah, och så du röker inomhus i skeppet också. Lägger bara cigarrer på instrumentet.
Det var en tid när man fick röka på flygplanet.
Ja, i rymdskepp också.
Det känns inte, jag hade inte velat vara i det crewet alltså.
Nej. Det kanske är därför det går som det går för... Ja.
Men han är ju en väldigt cynisk karaktär som hatar människor i princip. Och det är därför han har skrivit på det här.
Ja, som han har åkt ut på det här.
Vi får ju också veta att det har ju gått mycket längre tid på jorden än vad det har gjort för dem. För de känns som att de har varit borta i... Vad sa de?
18 månader.
Ja, och på jorden sa han runt 700 år skulle det ha passerat.
Nej, inte så länge. 2100 någonting innan de kraschar. Sen har de väl... går det ju några år när de lägger sig i den där sömnen ju.
Okej.
Okay. Men
jag tänker inte bråka om siffror, jag har ingen aning.
Men det är ju bara för att de åker i ljusets hastighet hela tiden.
Precis. Ja. Men någonting går fel med beräkningarna.
Ja, de kraschlandar på en främmande planet helt enkelt. Och de inser efter ett tag att den är bebodd av apor som har tagit så här mänskliga kvaliteter. Och människorna, de mänskliga figurerna på den här planeten är någon slags... Ja, grottmänniskoliknande, kan inte prata eller någonting och drivs omkring och jagas av de här aporna. Och nu måste Carlton Heston fly därifrån helt enkelt, måste rymma. Vad tycker ni om den här filmen? Emilio, det var första gången du såg den va?
Ja, nej gud, nej. Den här har jag sett hur många gånger som helst, det är en av mina favoritfilmer. Jag valde den bara för att jag såg om den. Det var första gången jag såg Tim Burton-versionen.
Oj.
Och det var då
intressant vad du tyckte om den.
För fan vad arg jag blev. Och jag såg det med min flickvän och jag fick sitta och säga hela tiden att nej, alltså Apornas planet är bättre än det här. Det här är bara en skitversion. Nej, det här är fel. Så här är det inte alls. Den var ju riktigt jävla kaos. Men den här filmen var ju tvungen att se om då direkt efter. För att den är ju så otroligt jävla bra tycker jag. Och vi satt och pratade i flera timmar efteråt om hur aktuell den fortfarande är. Den pratar ju väldigt mycket om folks förhållningssätt till rasism och fördomar och religion. På ett väldigt, väldigt aktuellt sätt. Mm. Tänkte ni också på det?
Ja, verkligen.
Ja, men precis. Den är fortfarande aktuell. Trots att den är... Alltså, vad blir det? 40 år snart.
Ja, den är väldigt gammal. Men den håller så otroligt jävla bra. Musiken och kamerasvepningar tycker jag är lite jobbiga i den här. Den är väldigt så här...
Musiken tycker jag är jättebra.
Gary Goldsmith som har gjort... och den har verkligen den här lite... Det känns så här ostämd på något sätt hela
tiden. Det är det första anatoniska, tror jag det heter. Jag tror det heter anatoniskt. Anatoniska soundtracket till en film. Anatoniskt betyder att musiken är inte uppbyggd kring någon skala eller någonting. Man kan säga att det är random toner liksom.
Men det är väldigt stämningsfullt. Vidrig alarmmusik, om du förstår vad jag menar. Att den går så här...
Jag vet inte, jag får bra tolkning faktiskt.
Jag blir alldeles svettig när jag hör den typen av musik. Jag tycker det är extremt stämningsfullt faktiskt.
Ja, verkligen.
Typ sådana här filmer.
Och det ryktas om att han ska ha suttit i en gorillamask när han skrev den, bara för att få
känna. Ja, just.
men det jag stämmer mest på är kamerasvepning. Alltså de har ju en liten förkärlek för att zooma in på saker. Så extremt jävla nära. Mm. Så bara så att man störs av hur nära man faktiskt är saker. Det är så här, det är ett vattenfall. Vi ser vattenfall. Och så sitter man liksom så här i vattenfallet. Känns som. Alltså, jag vill inte. Så här, Charlton Heston skrattar. Charlton Hestons händer. Alltså det är så här.
Den skrattscenen är ju helt fruktansvärt. det är nästan så här Dennis Hopper.
Ja, faktiskt.
Manisk skratt. Och sen är det pålagt också. Det är ännu vidare.
Men annars så, alltså om man bortser från sådana små brister, så är den ju så otroligt jävla bra faktiskt.
Alltså det bästa jag tycker med filmen är ju nästan hur de bygger upp för det här. Nu var det väl andra eller tredje gången jag såg den här filmen. Men jag tycker det var extremt spännande när de går runt på den här planeten. Och sen de skulle utnyttja det lite mer, men att man bara ser någonting springa runt bland berget. Alltså man ser bara små... konturer av någonting uppe på bergen som håller på att iaktta dem.
Jag tycker de gör ju lite grann, men det kunde varit mer.
Nej, det kunde vara mindre skulle jag tänka. Ah. För i början är det att de bara har en hel bild liksom när de går. Och sen ser man uppe i hörnet att det är någon som står och stirrar. Man tänker inte på det. Men sen börjar kameran liksom så här följa de här snubben som springer där uppe. Och då tycker jag att de förstör mystiken lite i det. Jag tycker till exempel i Paranormal Activity 3 finns det ju några sådana scener när kameran åker fram och tillbaka. När det är så här små detaljer. Så här, såg du det? Vad var det som hände där liksom? Det fanns några sådana scener.
Det är sant. Men jag menar att det kunde vara fler sådana scener, men mindre.
Och så hade de nog mjölk ur det. Men jag hade väl önskat att jag hade sett den här på bio på 60-talet och så här. Vad var det där för någonting där uppe? Är det apor?
Det är ju sköna är att aporna kom ju inte in i filmen förrän alltså typ en halvtimme in.
Mm.
Och det gillar jag. Att man fattar liksom inte riktigt vad hotet är förrän så långt in i filmen.
När du får se det första apansiktet, då kommer den här musiken, alarmmusiken som ser
sjukt jävla snygg makeup.
Ja,
det måste man säga. Jävla snygg. Det la de extremt mycket pengar på också i budgeten. Tydligen, det märker man det är viss skillnad på andra filmer som jag faktiskt har sett också, där vissa av de här aporna ser helt döda ut.
Det är sämre makeup i andra.
Det är sämre makeup i den andra. Man märker att de inte har haft samma budget.
Men jag satt och läste lite trivia om den här filmen, just om makeupet. Och tydligen så är det den film som har lagt mest pengar på makeup om man kollar, om man skulle göra över det till, alltså bara procent av budgeten.
Mm. Mm.
Det är ju 17% av budgeten som bara är makeup. Och tydligen så är det jättemånga filmer som skulle spelat in samtidigt, men så var tvungen att skjutas upp bara för att typ alla bra makeupartister i Hollywood satt och jobbade på den här filmen.
Mm.
Och det märks att de har lagt ner tid. Det är ju sjukt snyggt.
Ja.
Mm. Faktiskt. Alltså även för att vara 40 år så ser det jävligt bra ut idag också.
Verkligen. Det jag är lite nyfiken på när man pratar om den här filmen, den är ju mest känd för sitt slut. Vi får väl säga att det blir lite spoilervarning på den här filmen, men jag tycker nog att om man känner till Apernas planet så känner man nog till slutet på filmen.
Alltså det här slutet spoilas ju till och med på framsidan av Blu-ray.
Ja, det gör det ju för fan.
Ja, så att jag tycker det är helt okej att prata om det här.
Ja. För vad jag fattar som så var det ju jag har ju sett massor med listor och sånt också, så här biggest movie twist in the history och sånt där. Och då hamnar den här extremt jävla högt. Jag vet inte om det är någonting... med tiden att man är så van vid spoilers. För jag kommer ihåg när jag såg Sjätte sinnet, så vart jag ju superöverraskad när jag såg slutet på den. Att, oj, är han ett spöke? Vad fan är det? Det var ju helt nytt för oss. Och sen känns det som den typen av filmer efter Sjätte sinnet har typ härmat av att du vet så här, han var bara död hela tiden. Han var bara ett spöke. Ni vet den typen av twist.
Mm.
Så Apernas planet för mig nu när jag såg det nu var typ så här, shit, vad de måste vara... Inte dumma i huvudet är väl det så kan man säga. För man fattar ju rätt så snabbt att de är ju för fan på jorden ju.
Mm.
Gör man inte det?
Jag tycker det känns ganska...
Nej, det tycker jag inte. Inte om man inte vet i förväg.
Ja, men det är så här, de tittar på den här grejen, hur gammal jorden är. Det är så här, när vi har landat här så är jorden typ 3100 någonting sånt där ligger på årtalet. Så gör de så här, ja men vilken planet är vi på? Typ så här, vad fan säger de? Heter den? Beatrix är vi på. Är du säker på det? Nej, det är jag inte. Det är typ så här, okej.
Okay, de gör ju också så här... De gör
på
också
jorden
så här,
då, som ni kan andas.
Nej, men grejen är, de gör ju ändå beräkningar och säger att så här, men sånt här finns inte på jorden. Alltså typ så här, sån här atmosfär är fel och typ sånt. De säger ju att det inte är... Alltså,
nej, men då är det typ så här, okej, det kan ha hänt rätt så mycket på 2000 år, känner jag då. Att då är de inte så jävla skarpa. Det, jag vet inte, jag tror
men samtidigt så är det så här, alltså om du ser den här första gången på 60-talet.
Inte som Charles Heston liksom.
Jag menar som publik, alltså då tänker jag att jag tror inte att jag hade fattat att de var på jorden om jag såg den här i en biograf på 60-talet. Nu har man ju fått en spoilad för sig sen man föddes liksom. Men jag tror inte jag hade fattat det. Särskilt inte om man tänker på kontextet. Alltså det är liksom, du förväntar dig att se en sci-fi-film där folk åker till andra världar. Det är det du går in med för förväntningar. Jag tror inte du kommer sitta och räkna, är det möjligt att de är på jorden? Nej, jag tror du bara köper att de är på en annan planet. Och särskilt när filmen heter Planet of the Apes. Tänk, det är en helt annan planet. Alltså jag tror inte jag hade tänkt på det.
Nej, men det är ju det jag menar hela tiden, Emil. Säg exakt det vad jag menar det.
Du måste
jag
säga emot då.
Det var det jag menade med Sjätte sinnet också. När man såg den för första gången så var man ju så överraskad. Sen har det kommit massor med filmer efter det som har baserats på den här twisten.
Okej. Ja, men då fattar jag vad jag menar.
Ja, och då... Ja. Case closed.
Okej.
Nej, men det är det jag menar. Att på 60-talet så såg man säkert filmen på ett helt annorlunda sätt.
Okej. Ja, men då är jag med dig.
Ja, men jag...
Du är förstörd nu av Sjätte sinnet.
Får jag bara prata till klart? Är det lugnt eller? Jag tror att om jag skulle visa den här filmen till någon annan som inte känner till Twist eller någonting sånt där nu idag, så tror jag de skulle räkna ut det rätt så snabbt faktiskt. Okay. För man är ju uppväxt med de här typen av twistar. Det är det jag menar.
Mm.
Ja. Nu ska du säga något dumt igen.
Ja, absolut. Nej, men jag såg den här för säkert 15 år sedan. Och tycker, alltså nu känner jag att jag tycker den är ännu bättre än vad jag tycker den var då. För nu är det vissa grejer som man fattar på ett annat sätt än vad man gjorde då. Jag tänker på den här Forbidden Zone, den förbjudna zonen som de pratar om hela tiden, att det var farligt att gå dit. Och då kan man ju då anta att det har detonerat någon atombomb där och strålningen har gjort att ingen har kunnat ta sig dit på väldigt många år. Och att det är därför som det är outforskat. Eller?
Fast det är väl outforskat också för att de inte vill att folk ska hitta de här
farlämningarna
som de vet finns där.
Ja, men det måste ju ha blivit en förbjuden zon. Det känns som att att flera skulle liksom ha tagit sig dit tidigare annars. Typ de här...
Fast de ger ju religiösa anledningar.
Grottmänniskorna borde väl kanske ha försökt ta sig dit.
Ja, men det spelar ingen roll, de fattar ingenting.
Nej.
Men de är ju rätt dumma. Sen har de ju till och med satt upp såna där fågelskrämmor också för att folk inte, för att de inte ska våga ta sig dit.
Ja, ja.
Mm. men det är nästan det som jag tycker är det mest, alltså det mäktigaste i den här filmen, just det här att för jag tolkar det väldigt mycket som att det har med religion att göra. Och att det är det som är en av de största poängerna med den här filmen. Att man inte ska följa någonting blint. Alltså den poängterar verkligen att det är viktigt att ifrågasätta. Typ som varför får vi inte gå till den förbjudna zonen? Ja, men det är för att det står det i våra texter. Ja, okej, men varför? Alltså, vad är det som är så farligt där? Nej, men det är farligt. Ja, men varför? Alltså, det är det som är det viktiga i den här filmen. Att inte bara följa saker, utan att ifrågasätta. Och det tycker jag den gör jävligt snyggt. Och särskilt med den här förbjudna zonen. Sen som sagt är det ju väldigt mycket med det här sociala, eller vad säger man, samhällsskikt och sånt, att folk behandlas som djur och väldigt aktuellt USA 1960 liksom.
När jag skulle se den här filmen så var jag extremt rädd för att jag skulle bli så här. Jag vet inte, tar den oseriöst för att många av mina favoritserier och sånt, alltså speciellt Simpsons, har gjort extremt mycket sådana här homager till den här filmen.
Mm.
Jag visste ju att den här doktorn, Dr. Sess, är ju med. Eftersom han är även, det finns ett Simpsons-snitt där de har någon slags apornas planet-musikal. Och varav Dr. Sess börjar typ spoken word-rappa och diska till typ så här disco-ljus och sånt där. Eller disco dansa till disco-ljus och grejer. Extremt rolig scen. Jag tänkte så här, jag vet att nu när Dr. Sess kommer upp så kommer jag börja garva. Jag kommer inte kunna ta en karaktär seriöst, så kommer det gå den där låten. Dr. Sess, Dr. Sess. Men jag tyckte den var så pass bra så jag vet inte, jag smält in i filmen, så det var rätt så skönt att nu dagens populärkultur inte tog över och förstörde en gammal film. Om du förstår vad jag menar.
Mm, ja, definitivt.
Jag måste bara flika in att Simpsons har gjort parodi på en ganska, eller ett par grejer i andra filmen också. I det här för i andra filmen kommer de till ett underjordiskt samhälle där liksom en högre ett människor med högre intellekt har dragit sig undan och skaffat sig såna här telepatiska förmågor. Och sitter och håller på.
Ja.
Ja.
Du har sett tvåan eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Men den är lite urspårad. Men där så finns det
en atombomb som de worships.
Precis, de har en atombomb där nere som de vill vara lite försiktiga med så att de inte detonerar. Men där så har ju Simpsons också parodierat där att man de sätter människorna mot varandra, eller de här astronauterna mot varandra, och så får de slåss där nere i någon slags duell samtidigt som de använder sina telepatier mot dem. det är en liten annan film där. Aporna är inte riktigt.
Det är
en film.
Det är House Horror avsnittet eller hur? Nej, det är Itch and Scratch är det ju.
Ja, det är det va.
När det är massor med möss som är där uppe så inmurad och så tar de ut honom och så.
Ja, men precis.
Med knivar och sånt som flyger mot honom och sånt.
Jag kan säga att andra filmen är inte alls lika bra som första. Även fast den har vissa bra grejer. Men den är lite så här pajig som Tim Burtons version var. Alltså det finns någon scen när aporna sitter och bastar och sitter och pratar. Och då ser man att de här kostymerna, ja det är ju. Det är
gubbar. Smälter.
Ja, det ser för jävla varmt ut. Jag förstår inte.
Men jag vet inte, ska vi avslöja slutet på den filmen? För det är verkligen ett stort fuck you till att typ såhär, haha, nu kan du inte göra några sequels på den här.
Det har du väl nästan gjort nu, kan man säga.
Ja, men
ja, men spoiler två nu, vad fan.
Ja, då spränger hela jorden. och det räddar dem med att de åker tillbaks till
sen blir det ju prequels då på något sätt. Ja, de här schimpanserna har
ju... ju därifrån några apor med skeppet, hör för mig, och åker tillbaks i tiden och landar på jorden.
Men just det. Men jag tror inte att det visas inte riktigt, utan det är liksom, jag tror det är en efterhandskonstruktion.
Ja, man får se dem bara på jorden och hänger runt.
Ja, det är så här, hopp. Gick det här till. Emilio, har något att tillägga nu på apornas planet?
Nej, alltså inget att tillägga, men avslutningsvis säger jag liksom att det är väl det här en film ska göra, den ska hålla. Och jag tycker att den här gör det på så otroligt många olika plan, att det är det som gör det här till en så otroligt jävla bra klassiker. Alltså den ser bra ut, den har bra budskap som fortfarande håller, och den lyckas liksom förmedla dem utan att bli för pajig liksom.
Ja, då, glad påsk och så kör vi till Niklas lista då.
Som har lite påskbudskap, eller det är relaterat med filmer som knyts samman med ja, Jesus. Bibliska filmer helt enkelt. Som ju borde lämpa sig att se under den här högtiden, kände jag.
Är du seriös?
Om jag är seriös?
Ja.
Alltid.
Då kör vi.
Yes. Plats 3. Emilio kanske har sett den här. Eventuellt. Den heter Monty Pythos, Pythons Life of Pythos. Det gick ju åt helvete. Monty Pythons Life of Brian i alla fall.
Ja, den har jag sett ett antal gånger.
Vad tycker du om den då?
Nej, det är otroligt jävla bra film. Såg jag faktiskt senast för bara några veckor sedan.
Som förbjöds i Irland och Norge.
Varför man får se hans kul?
Bland annat.
Det är väl för att den var så kontroversiell i och med att den kritiserar ja, kristendomen och allting. Får jag väl anta.
En rätt stor institution har jag hört.
Vad sa du? En rätt stor... Jaha, ja. 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 Nej, men jag tycker den är ganska rolig.
Den ganska, den är... ursäkta. Ditt mästerverk.
I klass med Blue Velvet.
Fan, alltså kan ni bara släppa er jävla lynch?
Nej.
Nej. Ja, men ärligt talat.
Jag känner mig lynchig.
Ska jag lyncha dig, Niklas? Oh.
Plats 2. Nummer 2.
Plats 2. Då har vi då en film som vi har tagit upp lite tidigare. Carlton Heston med där också. Och det är då Ben-Hur som är baserad på novellen Ben-Hur, A Tale of the Christ.
Den har inte du sett.
Nej, det har inte gjort.
Alltså för fan, Niklas.
Men när jag gjorde den här listan så insåg jag att det fanns inte så jävla många filmer med biblisk.
Fan, vad dåligt.
Men den är med i alla fall. Det kanske jag ska se någon gång. Plats 1 är...
Du rör dig jävligt snabbt från 2 nu alltså.
Yes, det måste gå undan här. Mel Gibsons Passion of the Christ. Den ja. Ultimata ångestfilmen. Bra att se när man mår dåligt på långfredagen eller någonting som jag gjorde nu här.
Såg du den då?
Nej, mitt PlayStation 3 hade gått sönder så det gick inte.
Jaha.
Jag har faktiskt aldrig sett den här filmen.
Varför inte det då?
Jag vet faktiskt inte.
Den är ju ganska intressant. Alltså, han anklagas ju för att vara antisemitisk, Mel Gibson, nu när han har gjort den här...
Wonder why?
Mm. Lite annat som har spett på de rykten också, men...
Rykten.
Ja, faktiskt.
Men någon som skriker jag hatar judar, då är det rätt lätt att ha den som antisemit.
Mm.
Mm.
Ja.
som ryktena om Hitler. Han kanske var lite antisemit, jag vet.
Ja, det fanns jag har hört. Saker som pekar på det, ja. Har ni något att tillägga till den här skitlistan?
Ja, faktiskt. Ja,
du har gjort bättre förr.
Ja, jag har gjort bättre förr från mig. Jag kan säga att det var en hastigt ihopsatt lista. Men
Jag vill lägga till Kalle och chokladfabriken. Tycker jag är en väldigt påskig film. Eftersom påsk för mig bara är godis.
Vilken av dem? Eller båda är svindåliga.
Nej, jag tycker den gamla är jävligt skön.
Nej, jag tycker den var...
Men jag vet inte, är det Gene Wilder?
Oh, jag orkar inte bry mig. Jag går ju från filmerna och tycker att man ska kolla in några tv-serier istället. Vi har ju Simpsons-snittet April Fools. När Homer öppnar en Duff Bear som är omskakad rejält.
Han hamnar på sjukhus.
Ja, precis. Sen finns det ju ett South Park-avsnitt också när Stan blir jagad av påskharar.
Det har inte jag sett, tror jag.
Väldigt starkt. Mm. jag är besviken, Niklas. Jag ska göra minst lika tråkig lista till nästa avsnitt. Då.
Ja.
Tre påskfilmer Niklas borde haft med i sin lista.
Sur framåt.
Ja, du har haft en vecka på dig att knappa upp den här listan. Du gjorde den på 5 minuter.
Ja, men det är som när jag gör så här läxor i skolan. Så här, jag väntar till sista sekunden. Och så blir det inte så bra av det heller. Skige. Fick jag väl nu också då kanske.
Ja, något sånt.
Ja, våra lyssnare kanske får kommentera listan då.
Det kan de jättegärna göra. De kan skicka in egna listor så slipper jag göra.
Ja. Till nästa avsnitt så är det ännu ett speciellt. Fan, mycket speciella avsnitt vi har.
Mm.
Men det är nog bara för er kanske lite filmtorka nu. Om det är ingen som vill se... Tyler Perry's Temptation.
Nej, det vill jag inte se. Vad är det för något?
Jag vet inte, det är en amerikansk film som har gått upp nu.
Okej, okay. Ja, nu skiter vi den.
Eller Olympus Has Fallen.
Nej, verkligen inte.
Eller oss.
Nej.
Jag vill i och för sig se.
Jag har ju förstås inte sett originalt. Eller originalt.
Seriöst?
Ja, det är helt sjukt. Jag kanske ska se ikväll då.
Jag har lite skämslista på den också.
Ja, det är det nog. Ja, det var ringklockan till vad vi ska göra till nästa avsnitt då. Vad hade vi tänkt oss, Niklas?
Vi har tänkt väldigt länge nu att vi ska välja ut. Jag och Emilio har valt ut en film som Tommy ska se. Tommy och Emilio har valt ut en film som jag ska se. Och jag och Tommy har valt ut en film som Emilio ska se, helt enkelt. Och vi har skrivit upp det här på små papperslappar som vi har delat ut till varandra omsorgsfullt innan vi spelade in där.
Så man är inte beredd på vad det för film man har fått. Det kan bli mycket trollning.
Ja.
Jag skulle förvänta mig att det gäller mycket troll nu alltså.
Ja, vi får se. Så det blir jättespännande det här.
Jag hoppas ni är bättre vänner än vad ni är.
Ska vi börja dra en liten runda först? Typ, så här. Är det någonting, Niklas, vi börjar med dig. Är det någonting du inte vill ha på ditt papper? Du känner typ så här, det här kommer bli jobbigt om jag får det här.
Jag vill inte ha musikaler. Jag vill inte ha svartvitt. Jag vill inte ha, helst inte asiatiskt. Det är jag lite trött på. Påskfilmer vill jag ha.
Så du kan jobba på din lista.
Ja. Annars så tar vi vad som helst.
Ja. Jag vet inte, jag är rätt öppen. Bara inte lunch.
Bara inte bli lunch.
Ja, inte lunch eller lunch.
Okay. För mig spelar det nog ingen roll. Sådana här animerade filmer, Pixar-filmer och sånt där, då skjuter jag skallen av mig själv. Alltså, okay.
Med din nya pistol.
Ja, men då, jag blir helt tokig. Jag kan inte.
Nej, okej. Okay. Ja, men då får vi kanske undvika det. Ja. Men,
vem vill börja?
Animerade filmen. Om ett orange djur.
Ja, okej. Okay. Men jag börjar då.
Okay.
Får du öppna din lapp nu?
Då öppnar jag lappen. Oj, oj, oj. Spännande. Linda.
Det är en skitbra film.
Det är musikal och japanskt. Nej, men så
är det. Okej, ja men visst, den här har jag velat se länge men det har inte blivit av. Och Tommy hade ju med den här på topp 10 bästa filmerna någonsin, vill jag minnas.
Den är sjukt bra.
Emilio, du ska också nog ha med den om du fick refreshen.
Ja, om jag skulle få skriva om min lista skulle den också vara med på 10 bästa filmerna ever.
Jävlar vilken hype. Det är verkligen ingen bestraffning alltså, utan nu vill
Nej gud, vi har bara varit så otroligt jävla snälla mot dig.
En belöning för mitt hårda jobb jag har gjort här på sistone. I min listor och sånt.
Ja.
Emilio, ska du öppna din då kanske?
Ja, om jag hittar den så vart jag lagt den. Ska vi se. Men vad fan. Tommy. Mulholland Drive.
Niklas är också inblandad.
Ja, men det här är ju du. Det är ditt verk.
Det är Tommys skrivstil.
Du ska se Mulholland Drive till nästa vecka.
Okay.
Jag har ju den som världens bästa film och Niklas har den på sin andra eller tredje kanske någonting.
Ja, topp tre är det, definitivt.
Trött på Lynch.
Ja. Så nu, vi är ju snälla mot dig också. Det här är ju ett mästerverk du kommer att få.
Det här borde ju gått ju, för fan.
Kanske blir bästa avsnittet någonsin.
Ja.
Om bara Tommy får en bra film också.
Hoppas jag får nog. Ja, men det finns några Kubrick-filmer jag inte sett som jag skulle vilja se faktiskt. Ja, men jag öppnar min. Jag har faktiskt lagt min i nattduksbordet där. Vänta bara. Okej?
Okay. Yes. Ja.
Som du där.
Ja, men vad fan skämtar ni?
Vad är det för film?
Brave. Fan!
Jonathan! Jag kan simma!
Ja, det är klart att du kan simma, du är en angelala nu.